är dåligt batteri. Den lyser rött. Får byta batteri. Hej på er. Det händer alltid något spännande. För när man kommer så tänker man så här, idag blir det nog inte så många. Men nu sitter det jättemånga här. Vad trevligt. Nu ska vi se. Vilken vacker dag, hörni. Alltså, det är så ljuvligt. Solen har vi längtat efter.
Hallå.
Titta så bra. Bättre att byta nu än mitt i. Vi ber tillsammans. Tack Herre för att du är här. Tack för att du är här, för att du vill möta oss den här dagen. Att du längtar efter gemenskap med oss var och en. Och att ditt hjärta slår för alla de som ännu inte har hittat fram till dig. Herre, låt oss vara dina redskap för att sprida ditt ord. Och nå ut med din kärlek och ditt hopp. I en värld som är så kall på många sätt. Och där hopplöshet på många platser råder. Men tack för att du kommer med hopp till oss. Att du kommer med ljus. Du kommer med glädje. Du kommer med ett glädjebud. Amen. Det är alltid lite spännande när jag ska göra mina predikningar. För jag är så... Jag är verkligen så beroende av Guds andes ledning. Och så också den här söndagen. Rubriken för min predikan är Guds andes verk. Och jag vet inte alltid vad det ska liksom bära här när jag börjar. Men vi får se. Och det brukar man inte veta förrän man har liksom stått här. Men jag kommer dela en del personliga vittnesbörd från mitt liv. Att vandra med Herren, att vandra med den heliga ande. Så det är säkert upprepningar för en del av er. Men jag vill börja med när jag förstod att jag kunde ha en personlig relation med vår skapare och Herre. När jag förstod att jag kunde ha en personlig relation, då fick min tro en helt ny innebörd. Mötet med den heliga ande var något alldeles nytt för mig. Och då är jag ändå uppvuxen i en kristen familj. Tron har alltid funnits där på ett väldigt påtagligt sätt. Jag visste till exempel att min mamma hade ett eget bönespråk. Det berättar hon för mig, men hon var väldigt varsam med att dela det. Hon bad aldrig högt inför mig med det språket. Men hon berättade om det och för mig lät det väldigt, väldigt magiskt och övernaturligt. Jag kunde inte riktigt förstå hur det där gick till. Annars är det kristna sammanhanget där jag växte upp i ett litet missionshus på landet med en stor Jesus-tavla längst fram. Det var en liten krets, 11 medlemmar, och mina föräldrar var de yngsta. Så jag var ensam barn, även om mamma hade söndagsskola för byns alla barn. Så det var ändå söndagsskola ofta. Men jag var med på de här gudstjänsterna. Det var inga liksom uppseendeväckande gudstjänster. Inte så spännande för mig, utan jag satt oftast ganska långt bak och ritade mig genom dessa gudstjänster. Och jag minns inte att det var så mycket karismatiska uttryck. Däremot minns jag män med pondus och stora ord. Det minns jag. Som talade. Men sen blev jag tonåring och... De här platserna på landet, de började dö ut. För det var ju liksom inte så många medlemmar. Mina föräldrar var yngst. Så den här lilla kretsen liksom fick till slut gå in i de större församlingarna i Ljungby. Och då började jag gå på lite ungdomssamlingar i Missionskyrkan i Ljungby. Och där minns jag de här samlingarna, kvällssamlingarna med andakterna. Som kom att vara alldeles speciella för mig. Att direkt att börja sjunga lovsång så blev jag otroligt berörd av den heliga ande. Var ofta så där tårarna var nära. Jag vet också att parallellt när jag i Pingstkyrkan så kom det en man som var lite känd och så. och drog många liksom skara med folk. Och han var väldigt karismatisk i sitt uttryckssätt. Men jag hade alltid så svårt för honom. Det kändes inte bra i magen. Så jag valde att inte besöka de platserna så jätteofta. Men däremot fanns längtan efter att ta del av den heliga ande kvar. Den växte i mig. Och det var som att Gud varligt och sakta introducerade mig för den heliga ande. Och flera gånger så är det kanske efterhand som jag förstått att det var anden som verkade. Under min barndom så åkte jag på ett barnläge, Torapsläget, där det funnits under väldigt lång tid. Och där hade de alltid frivillig andakt och jag älskade att gå på de här frivilliga andakterna. Det var jätteviktigt för mig. Och jag tror att jag var så där 14-15 år under ett sånt här läge. Och då bara vet jag under det här läget att ikväll har Gud en hälsning till mig och min lilla syster. Det var inte så att jag hörde Gud säga det. Det var bara en inre visshet. Jag bara visste att ikväll var det viktigt att vi tog oss till den här kvällsandakten. Så det sa jag till min lilla syster att vi måste, för Gud har en hälsning till oss. Hur jag nu visste det. Men det visste jag bara. Och mycket riktigt, vi kommer dit och alltså en Toresan. Jag tror till och med han har förfäder som att här. Som kom sen att vara min konfirmationsledare. Han profeterade över mig och min syster. Och ord som jag sen har kommit bära med mig sen dess. Jag kommer inte ha så mycket men en liten mening. Och den har burit med och funnits med mig. Och jag minns något litet över min syster också. Såna saker pågick under min tonårstid. Jag minns också någon ekumenisk samling som vi hade i Svenska kyrkan. Om det var någon kanske bönesamling. Och där och då så är det någon som sjunger en sång. Jag minns ingenting av den sången. Men jag minns att jag blev så drabbad. Det var som att varenda ord var till mig. Och tid och rum stannade. Och jag fylldes av den heliga ande på ett väldigt starkt sätt. Och jag tror att Gud den stunden också helade något. Jag hade haft en period av lite tuffare tid. Så jag tror att Gud helade något i mig. Under den där sången. Och det här ledde ju till alla de här olika händelserna. Som barn var jag barnvälsignad. Så jag visste att liksom det där var ett eget beslut att låta döpa mig. Så det beslutade jag som 15-åring att göra. Och jag döptes av pastor Håkan Larsson i Vidösten utanför sommarhemmet Sundet. Strax utanför Lagen. Och jag minns när vi stod där i vattnet så säger Håkan till och med fel namn. Han kommer ta att jag heter Ida. Men vi var 15 stycken. Så det är förlåtligt. Så jag fick korrigera honom och säga, jag heter Ida. Ja, det gick bra. Och efter det så bad man för oss som hade döpt oss. Och det minns jag också som väldigt särskilt att det hände något. Under den där, inte något, liksom, inget buller och bång eller inte så. Men det var som att jag förstod att nu har något nytt tagit vid. Strax innan Jesus lämnar sina lärjungar så säger han till dem att det är bra för er att jag lämnar er. För annars kan inte hjälparen komma till er. Så här står det i Johannes 16 och vers 7. Men jag säger er sanningen. Det är för ert bästa som jag lämnar er. Ty om jag inte lämnar er kommer inte hjälparen till er. Men när jag går ska jag sända hjälparen till er. Och lite tidigare så står det om hjälparen att den heliga ande som fader ska sända med mitt namn. Han ska lära er allt och påminna er om vad jag har sagt. Och ännu tidigare. Men när han kommer sanningens ande, Johannes 14 och 13-15. Så ska han vägleda er med hela sanningen. Han ska inte tala själv utan förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig, ty av mig ska han ta emot det han låter er veta. Allt vad fadern har är mitt. Därför säger jag att det är av mig han tar emot det han låter er veta. Och på pingstdagen så är det ju precis det som sker. Anden utgjuts över lärjungarna. Och vi kan läsa i inledningen av Apostlagärningarna hur anden kommer som ett dån. Och den heliga ande fördelar sig med som tunga av eld på lärjungarna. Och det måste vara en väldigt liksom, alltså, en händelse som såklart var något som de bar med sig hela sitt liv. Och som liksom, något nytt hade tagit vid på ett väldigt dramatiskt sätt. Och de började också tala andra tungomål. Och den där händelsen har vi läst om. Och jag vet att den också gör att ibland kan man gå och fundera på så här, är jag ens andedöpt? För man har inte varit med om det där. Liksom, det ska vara så stort och dramatiskt. Och min egen erfarenhet är ju att Guds kraft kan vara minst lika stark i det lilla och det enkla. Det måste inte försiggå på det där viset. För anden är given till oss var och en, oavsett om vi gör de här erfarenheterna. Om vi har tagit emot Jesus i våra liv, då har vi också fått anden. Men anden kan manifesteras starkt, men det är inte alltid så han gör. I mitt eget liv så kom jag till slut att också få det där egna bönespråket, det vi kallar tungotalet. Och det skedde inte alls som för lärjungarna, utan för mig skedde det när jag var ute och gick i skogen utanför Rimfossa. I samband med att jag gick bibelskola där. Och jag minns att jag var lite rädd när jag gick där i skogen. Och då hör jag någon som säger, öppna din mun. Och då öppnar min mun och utkommer ett nytt språk. Mitt bönespråk som jag har burit med mig sedan dess. Det var liksom inte med andens eld eller så. Utan så gick det till för mig. Det kan vara väldigt stilla. Vem får då ta emot den helige ande? Jo, men det är ju för den som tror. I Efesierbrevet 1 och vers 13 och 14 står det. I honom har också ni, sedan ni hört det sanna ordet, evangeliet om er frälsning. I honom har också ni, sedan ni kommit till tro, fått den utlovade helige anden som ett sigill. Den är ett borgen för vårt arv. Att Guds folk ska bli friköpt och Gud få ära och pris. Den heliga anden är tecknet på att vi tillhör Kristus. Att vi är hans. Till den som säger sitt ja att följa Jesus. Och sen flyttar den heliga ande in. Och din kropp blir templet för hans boning. Din och min kropp. Platsen för Guds egen ande. Och i första Korintierbrevet 6 och vers 19 kan vi läsa om hur vi inte längre tillhör oss själva utan hur vi tillhör Gud. Vet ni inte att er kropp är ett tempel för den heliga anden som ni har inom er och som ni har fått från Gud? Ni tillhör inte er själva. Gud har köpt er och priset är betalt. Ära då Gud med er kropp. Och just det där med den heliga ande, att den hade tagit sin boning i mig. Det där funderade jag mycket på och tänkte så här, märks det på något vis? Jag vet inte varför det liksom var någonting som jag funderade på, men jag gjorde det ändå. Var det bara jag som kände det? Var det någon skillnad att vara kristen? Hur märktes det? Och det skulle jag bli vässe när jag tar studenten. Tiden som har varit under min studietid eller när jag går under gymnasiet, då är jag, egentligen så tror jag så här efterhand att jag var i en depression. Men det var inte lika så där, man pratade inte så tydligt om det, men det var en ganska tuff och mörk tid och jag kämpade jättemycket med min självkänsla, mitt egenvärde. Men trots det så var jag också väldigt tydlig med att jag hade en tro, att jag var kristen, jag stod upp för min tro, jag var respekterad för det. Men det var liksom inte så här att jag upplevde mig så där stark och liksom kraftfull på något vis. Snarare tvärtom. Väldigt svag och många gånger väldigt sårbar. Och sen så kommer studenten och en av mina vänner i klassen, Lollo, vi var inte närmast, men vi en av mina nära vänner. Hon hänger en röd ros runt halsen på alla oss klasskamrater. Och så har hon skrivit en liten lapp, förmodligen till var och en. Jag har kvar min lapp här. Hon plastade in den. För när ni vet om det hänger massa blommor och det blir blött eller jag vet inte. Så hon hade plastat in den. Och när jag kom hem sen och läste den här lilla lappen, så kan tyckas vara alldeles så där obetydlig, så blev det ett tecken på att hon har nog upplevt den heliga ande. Och skriver hon så här: när jag sitter tillsammans med dig i ett rum får jag ofta impulsen att gråta. Att jag känner vågor av värme och en sådan närvaro att gråten blir oundviklig. Glad för att du är min vän Ida. Kram, Lollo. Och direkt när jag läser det så tänker jag, hon måste fått erfara den heliga ande. Jag kände mig absolut inte liksom som att jag gav uttryck för någon trygghet. Verkligen inte. Eller att jag var liksom lugn och trygg. Jag kände mig snarare väldigt skör under den här tiden. Och orolig i mitt innersta. Men det här skriver hon till mig. Och den har jag liksom haft med mig. Jag vet inte alls om folk upplever det idag. Men då, det var något hon hade fått med sig i våra möten. Och jag tror inte hon själv kanske tänkte att det var Gud. Men för mig var det ett tecken på att jag tror Gud har verkat. Efter gymnasiet så var anden en naturlig del i min vardag. I smått och i stort. Och det följer ändå en tid av ganska mycket där anden är så där ganska, manifesterar sig på ett ganska påtagligt sätt. Vilket sen påverkar mig lite längre fram att tro att det alltid är så Gud verkar när han leder oss. Precis som jag berättade så får jag tungotalet. Det var ju under stilla former, under en skogspromenad utanför Rimforsa, Liljeholmens bibelskola gick jag. Och jag minns inte om det här var innan jag åkte till Libanon eller efteråt. Men vår klass gjorde en resa till Libanon i alla fall under 2 veckors tid. Och där i Libanon upplever jag att Gud kallar mig hem till Sverige. Jag tänker ett tag att jag kanske ska åka till Libanon som missionär. Men det är Gud väldigt tydligt för mig under en bönesamling. När jag får se Sverigekartan framför mig. Och så vänder han mitt hjärta mot Sverige. Och då förstår jag, okej, jag ska nog inte åka. Jag kan åka till Libanon någon gång. Men inte i form av mission. Utan han kallar mig hem till Sverige. Väl hemma i Sverige så börjar det här bibelskoleåret gå mot sitt slut. Och det är dags att bestämma sig för något nytt. Vad ska hända? För mig är det så viktigt att det är liksom det som Gud vill. Jag vill göra det som Gud har tänkt för mig. Jag har olika idéer och tankar. Men det är ingenting som riktigt liksom slår an i mig. Och jag går med en visshet också att Gud har något. Jag vill veta att Gud har något för mig. Men jag vet inte än vad det är. Och så går jag de här bönepromenaderna som är nästan på 6 kilometer. De går jag flera gånger i veckan. På en sån, en alldeles gåmulen tisdag eller torsdag, jag vet inte. Så händer kanske det som är det mest mäktiga någonsin har varit med om. Och som jag kanske någonsin kommer vara med om. Men då från ingenstans så hör jag Guds röst som en basun. Alltså det som Oskar, jag vet inte hur jag ska beskriva det. Och så säger han, Ida, du ska hem till din församling. Och i samma stund fylls det av helig ande. Och jag är så uppfylld av den här situationen. Jag möter mina klasskamrater. Jag springer dem till mötes. Och så bara, jag vet vad jag ska göra. Och så berättar jag vad jag varit med om. Och mycket riktigt så är det ju så att jag åker hem till min hemförsamling. Och under den tiden så söker de ungdomsledare. Men jag upplever inte direkt att jag har blivit kallad som ungdomsledare. Men jag ska hem till min församling och jag ska, tänker jag, verka ideellt på något vis. Jag tänkte, för ungdomsledare hade jag liksom inte riktigt för mig att jag passade som. Men det är ju så att det är jag som blir ungdomsledare. För när de står framme och säger, så får vi be för vår lilla ungdomsledare. Och då tänker jag, det är ju jag. Det vet ju jag. Så då säger jag att Gud har ju kallat mig hit. Och jag blir ungdomsledare. Och det var jag under 1,5 år. Inte så lång tid. Men under den tiden så känner jag mig att det växer en längtan att läsa till pastor. Vilket jag sen kommer att göra. Men Gud, han, det liksom var inte alltid så där. Men det där på något vis, att få gå med anden. Det gjorde något med mig att det var så där att jag blev väldigt ledd väldigt tydligt på olika sätt. Och jag blev också väldigt tydligt när jag skulle vidare till Örebro. Hur Gud ledde mig till en plats, och det har också delat flera gånger, till Kumla. Jag och Jakob är inte gifta då, men jag upplever att det är som att det kanske inte blir något med Örebro. Men då ordnar Gud både boende och utbildning och lösa allt praktiskt. Och sen tror jag att det är så Gud ska verka. Så fort jag ska göra något så är det som att jag är så beroende av att Gud ska tala så där tydligt. Men det kommer jag sen bli ganska vass att så är det inte alltid. Utan idag skulle jag säga att Gud, han pratar mer genom de mindre och små gesterna. Det behöver inte vara så pompösiskt. Men jag känner mig också väldigt trygg i att Gud är med. Efter den där händelsen när Gud talade så har jag aldrig tvivlat på att Gud finns. Det första som kom upp var, hur kan jag veta att det är Gud? Jo, men han kopplade sig till en församling. Det var liksom för han kallade mig hem till min församling. Och sen dess har jag bara på något vis bara, ja men Gud finns. Sen förstår jag mig inte alltid mig på honom. Eller jag tycker han är tyst eller han är frånvarande. Men jag känner mig väldigt viss om att Gud finns. Det har han visat för mig. Och det har gett mig stark tro, tror jag, på grund av det. Jag tror också att anledningen att Gud kanske var så påtaglig under en tid. För mig blev det så starkt, den här bilden av mamman och det lilla barnet. Det lilla spädbarnet som behöver ständigt moderns bekräftelse. Jag läste i någon psalm, jag kan liksom inte hitta den psalmen, men den psalmen kom att tala just det där. Hur kan det vara så att Gud sedan inte fortsätter vara så där bekräftande hela tiden som jag tycker att han kunde vara? För det är ju så att barnet när den blir äldre så förstår den, fast man inte ständigt ser mamma eller är nära mamma, så vet man att mamma finns. Men det lilla spädbarnet vet inte det, det behöver ständigt bekräftas. Och så var det nog för mig i min tidiga vandring. Jag behövde ha Guds bekräftelse hela tiden. Men sen förstår jag att han finns. Även om inte jag ständigt hör honom, så fort jag ropar på honom. Och för mig kan det vara som att, som idag, när solen skiner. Och när solen når ens ansikte. För mig kan det vara en hälsning från Gud. Så enkelt kan det vara. Men det kan också vara som nu i jul när vår lilla katt har, och helt plötsligt så förstod vi att hon har blivit förmodligen biten av en annan katt som kom hem och var så svullen om sin lilla tass. Den var dubbelt så stor som den andra. Och vi har liksom inte försäkrat henne, ni vet, djurförsäkringen. Det blir väldigt dyrt att gå till veterinären utan en försäkring. Och Jakob pratade med sin syster som är läkare och sa, hur ska vi göra? Och hon bara, nej men ni behöver nog ändå åka in med katten så de får tömma på var. Och sen tog jag den där lilla kattens tass. Och så bad jag att Gud skulle hela den. Och den var fortfarande jättestor. Men morgonen därpå så växte jag av Jakob som säger, Ida, alltså nu är tassen, i natt så tömdes varet. Och tassen är lika stor som den andra. Hon haltar fortfarande. Men det liksom har vänt. Alltså Gud, han verkar i de lilla och små vardagliga sakerna. Och han tar hand om både oss och om djuren. Så nu håller vi på att försöka hålla vår lilla katt inne. Hon vill gärna gå ut, men hon är inte riktigt redo för det. Men Gud, han är god. Och han gör stora saker i det lilla. Men inte nog med att Gud, han tar sin boning i oss. Alltså vi får vara tempel för hans heliga ande. Så blir vi också heliggjorda genom honom. I första Korintherbrevet 6:17 står det. Men den som förenar sig med Herren blir en ande med honom. Och jag tänker att det är därför som också Paulus kan skriva i sina brev till sina kristna bröder och systrar och kalla dem för heliga, till de heliga. Till exempel i Romarbrevet 1:7. Jag hälsar er alla Guds älskade Rom, kallade att vara hans heliga. Eller till församlingen i Korint. Till dem som helgas genom Kristus Jesus och kallat att vara heliga tillsammans med alla de som på varje plats som här åkallar vår Herre Jesus Kristi namn, deras och vår Herre. Nåd och frid från vår Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. När vi blir ett med Kristus så blir vi också heliggjorda tillsammans med honom. Det är en tanke som är alldeles svindlande. Att du och jag är heliga. Inte på grund av oss själva. Inte på grund av vad vi har gjort. Utan på grund av det Jesus har gjort på korset. Vi är inte längre våra egna. Vi tillhör Gud. Och genom det så blir vi heliggjorda. Vad gör det när vi tittar på vänner? Om vi ser på vänner som heliga. Om jag ser på mig själv som helig. Jag tänker att det spelar en avgörande roll för hur vi lever våra liv. Hur vi använder våra kroppar. Det står i Efesierbrevet att anden kan bli bedrövad. Och det vill vi ju inte. Det står så här. Gör inte Guds heliga ande bedrövad. Den är sigillet som utlovar frihetens dag åt er. Gör er av med elakhet, vrede, häftighet, med skymford och förlämpning och all annan ondska. Var goda mot varandra. Visa medkänsla och förlåt varandra. Liksom Gud har förlåtit er i Kristus. Ta alltså Gud i föredöme som hans älskade barn. Lev i kärlek så som Kristus har älskat oss och utlämnat sig själv för vår skull. Som en offergåva. Ett välluktande offer åt Gud. Jag stannar lite upp vid det där. Vad händer när jag börjar tänka på dem i min församling som heliga? På mig själv som helig? Gör det något jag skulle bemöta den i ord, i tanke? Jag tror det. Jag tror att, men jag har nästan glömt bort det där. Vi är heliggjorda genom att vi är ett med Kristus. Det är svindlande. Men det är ju inte av egen kraft på något vis. Utan det är genom honom. Genom Kristus. Som ska ha all ära. För jag tänker att vi längtar. Jag längtar efter att få se Guds ande verka med i och genom oss som församling. På den här platsen. I mitt eget liv. Jag vill göra rum för mer av andens kraft. Och det tror jag att vi kan göra genom att leva i kärlek. Att ha fördrag med varandra. Att genom att tala gott. Att visa medkänsla. Och förlåta varandra. Det där som är så svårt. Det som är så svårt. Det vi läser, det vi säger det. Jag tror det är helt avgörande. Att leva i och genom förlåtelsen. Du och jag är med och formar kulturen i vår församling. En kultur där vi ger utrymme och plats för anden att verka. Och genom att förstå att vi är heliggjorda genom honom. Så tror jag att vi kan kanske bli mer varse. Både, och varhärtiga, både mot oss själva och mot varandra. Och på det viset tror jag att liksom, Gud kan få mer utrymme. Sen är det ju alltid så att det sker inte genom vår kraft utan genom andens kraft. Det får vi inte liksom tänka om, att om vi sträcker på så är så goda i oss själva. Så då minsann händer det saker. Nej, men det är ju genom andens kraft. Utan den så kan ingenting ske. Och vi är så beroende av den. Och jag längtar efter mer av andens kraft i mitt liv. Det är ett äventyr att få vandra med Jesus. Och det är fantastiskt att han har skickat hjälparen till oss. Det är ju verkligen så. Han är verkligen en hjälpare. Och den är inte förunnat några få eller de som verkar vara väldigt andliga eller karismatiska, utan den är sänd till var och en som tror. Och anden är sigillet på vår tillhörighet. Att vi tillhör honom. Han har satt sin stämpel på oss. Vi är hans. Och fienden försöker säga allt annat. Så är det. Men vi är hans. Det kan vi vara vissa om. Om vi i vårt hjärta tror och bekänner honom som Herre. Och det ska vi göra det här året. Jag längtar efter det. Att proklamera Herren som liksom, som min, den jag vill sätta främst i mitt liv. Och jag längtar efter vad han har i beredskap för oss var och en, men också på den här platsen. Och jag tycker man ser redan nu att det händer saker i vårt land. Guds ande verkar på olika sätt. Jesus är en person som tänder. Alltså bara det. Men låt inte bara något som tänder utan något som förvandlar människor på djupet. För det är det vi längtar efter. Det är det vi längtar efter. Låt oss be. Tack Jesus för att du har kommit till den här världen. För att komma med hopp och med ljus. Och Herre, du som är universums skapare, Herre, du vill ha en relation med oss var och en mitt i vår vardag. Precis där vi går fram. I det som känns tjorvigt och jobbigt och tråkigt. Och där kan du komma och uppenbara din vilja. Och du vill leda oss. Och ibland gör du det storslaget. Och ibland gör du det i det lilla och det tysta och i de små gesterna, Herre. Men du vill leda din församling och du vill leda oss var en enskilt, Herre. Tack att vi får söka dig och hjälp oss att göra rum för dig i våra liv. Hjälp oss att leva liv där vi behagar dig med vad vi säger och vad vi gör. Där vi är varsamma om att du har tagit din boning i oss. Att du har gjort dig hemma där. Hjälp oss, Herre. Led oss vidare. Visa oss vad du har för den här platsen. Vår församling, Tingsryd 2025. Vi längtar efter mer av dig i våra liv. Hjälp oss att ställa oss till ditt förfogande. Hjälp oss att ställa saker åt sidan. Och hjälp oss att söka dig helhjärtat, Herre. För du längtar efter det. Du längtar efter oss. Och Herre, du kan göra stordåd genom oss. Genom vår villighet, vår beredvillighet. Att vi är villiga att gå dit du kallar oss, Herre. Inte egen kraft, utan genom din kraft. Tack att allt är möjligt för dig. Och att du också gör allt nytt. Vi kan tycka att vi har misslyckats och sumpat våra chanser. Men tack för att ingenting är för sent för dig. Och för att du förlåter, att du är barmhärtig mot oss. Vi tackar och prisar dig för det. I Jesu namn. Amen.